Vad är en företagshemlighet? Ja, inom de flesta företag och arbetsplatser finns ju en mängd information och uppgifter som kanske inte bör delas med vem som helst. Men vad gör att någonting kan kallas för just en företagshemlighet i lagens mening? I dagens avsnitt gör vi ett nedslag i företagshemlighetslagen med avstamp i ett nyligen avgjort mål som överklagades från tingsrätten till Arbetsdomstolen. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäter-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Tove Hallbäck som är specialist inom arbetsrätt här på Malmökontoret. Hej och god morgon Tove!
Hej Emelie!
Vi ska ju prata om företagshemligheter idag och jag skulle säga att det är ju någonting som verkligen kan vara ett bolags både största och mest värdefulla tillgång.
Så är det ju, och kanske någonting som man samtidigt inte funderar över hur man skyddar på bästa sätt.
Precis, och det är ju verkligen viktigt att man gör det så man inte hamnar i svårigheter i bolaget som sådant. Och vi ska ju prata om företagshemligheter idag med avstamp i ett mål som nyligen avgjordes i Arbetsdomstolen, nämligen AD 2024 nummer 13. Och vi ska gräva oss djupt ner i det rättsfallet givetvis. Men innan vi pratar om vad som hände i det rättsfallet så kan vi väl börja med att reda ut vad företagshemligheter egentligen är för någonting.
Ja, och begreppet företagshemligheter regleras inte helt oväntat i lagen om företagshemligheter. Och något förenklat så anger den att en företagshemlighet är information om en verksamhets affärs- eller driftsförhållanden som varken är allmänt kända eller lättillgängliga för den som normalt sett har tillgång till den typen av information.
Så det är den första delen som behöver vara uppfylld.
Precis. Och sen så krävs det också att bolaget i fråga har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla den här informationen.
Och det är då den andra delen. Finns det en tredje del också?
Ja, och den är att om den här informationen offentliggörs så kan den skada bolaget ur ett konkurrenshänseende.
Så det är så att alla de här tre delarna eller rekvisiten, ifall man ska säga det så, är uppfyllda, då skulle det då kunna anses vara en företagshemlighet. Och där kan man väl säga att det här är ju givetvis juristspråk och inte helt lättolkat alltid. Viss gråzon och lämnar definitivt utrymme för diskussion. Men om det då kan konstateras att viss information faktiskt kan klassas som en företagshemlighet, om vi har checkat av de här boxarna, vad innebär det då?
Jo, bland annat så innebär det att en arbetstagare enligt lag är förhindrad att medvetet försöka ta del av, utnyttja eller röja en företagshemlighet på ett obehörigt sätt och utan bolagets samtycke. Och skulle det vara så att en arbetstagare ändå väljer att göra det så kan hon under vissa omständigheter till exempel bli skadeståndsskyldig. Och rör det sig om riktigt allvarliga fall så kan man också göra sig skyldig till brott, som exempelvis företagsspioneri. Men det är väldigt ovanligt skulle jag säga.
Och vad, ifall man gör sig skyldig till företagsspioneri, vad får man för konsekvens av det?
Oftast böter, men även fängelse i upp till 2 år kan aktualiseras.
Okej, men ovanligt, precis som du säger. Då har vi lite bättre koll på företagshemligheter och de rättsliga utgångspunkterna. Så ska vi kasta oss in i dagens fall.
Ja, och det här fallet handlar ju om ett HVB-hem och en före detta föreståndare på det här hemmet, det vill säga arbetstagaren. Och den här arbetstagaren påstås ha i samband med att hon har sagts upp på grund av arbetsbrist brutit mot lagen om företagshemligheter.
Vad har hon gjort då för någonting?
Bolaget påstår att hon har fört över dokumentation som bolaget då anser kan klassas som företagshemligheter till externa hårddiskar som de sedan inte har fått tillbaka. Och den här informationen som hon har fått över har hon sedan tagit bort från både sin egen arbetsdator och bolagets hårddiskar.
Okej, så hon har fört över det till några egna devices och sen så har hon också sett till så att bolaget inte har tillgång till den här informationen.
Precis, och bolaget nämner också att hon ska använda sig av vissa molntjänster för att spara bolagets företagshemligheter. Och den här typen av molntjänster har bolaget inget inlogg till, så de kan inte komma åt filerna på det sättet.
Ja, det känns ju som någonting som kan orsaka skada. Var det många filer?
Bolaget menar att det var 1672 filer, men att det bara var 400 av de här som innehöll företagshemligheter.
Okej. Och vad var det då för dokumentation?
Kruxet här är ju att bolaget har bara lyckats återskapa 19 av de här nästan 2000 filerna efter det att de har raderats. Så att det är bara de som har kunnat redovisas liksom i sin helhet. Och övriga har man bara kunnat hitta filnamn på. Så man vet inte alltid exakt vad som har framgått av dem. Men bolaget säger att man har kunnat konstatera att det har handlat om bland annat lösenordslistor för boende och personal, checklistor, alltså rutiner för verksamheten, lathundar, placeringsavtal för specifika klienter, regler, rutindokument, planer för ny verksamhet och så vidare. Så det är ganska stor bredd på vad det är för typ av information helt enkelt. Men det är ju otvetydigt så att det handlar om hur man bedriver verksamheten.
Så verkligen en stor bredd, och det låter som att väldigt mycket information faktiskt har gått förlorad. Absolut på avvägar, men framförallt förlorad för bolaget också, oavsett om det handlar om företagshemligheter eller inte. Och vad säger arbetstagaren då om de här ganska allvarliga anklagelserna?
Nej, men för det första så menar hon ju att det här handlar inte om några företagshemligheter, och hon påstår sig inte heller raderat någon annan dokumentation än dubbletter och överflödig information kontinuerligt. Att hon raderat appar och avslutat molntjänster vid anställningens slut. Och hon menar att hon har inga företagshemligheter som tillhör bolaget. Och att det här med att bolaget bara redovisar olika filnamn, det betyder inte att det är en företagshemlighet för det. Och vissa av handlingarna, till exempel prislistor och verksamhetsplaner, hade ändå blivit offentliga vid avtal med olika kommuner och så. Så att hon menar att hon har inte gjort någonting fel, och absolut inte någonting som strider med företagshemlighetslagen.
Okej, och detta prövades då först i tingsrätten och sen överklagades till arbetsdomstolen. Om vi tittar på hur man resonerade i tingsrätten, vad sa man?
Där tittar man på de här olika filerna och så tittar man på vad de hette, och så delar man upp dem då i olika kategorier. Och sen tittar man på om den här kategorin skulle kunna klassas som en företagshemlighet. Och tingsrätten gjorde bedömningen att många av de här kategorierna skulle kunna vara just företagshemligheter. Och det handlar om till exempel personalrelaterade handlingar, där till exempel anställningsavtal skulle kunna innehålla sån information som man röjer den, så skulle det skada bolaget ur ett konkurrenshänseende. Och särskilt då om det hamnar hos en konkurrerande verksamhet.
Så vad blir resultatet då?
Nej, resultatet blev att arbetstagaren förlorade målet och hon blev skyldig att betala skadestånd och bolagets rättegångskostnader.
Okej, men det stannade inte där, utan vi hamnar i arbetsdomstolen.
Precis, arbetstagaren är inte helt nöjd med det här utfallet, vilket kanske inte är så oväntat. Så hon valde att gå vidare till arbetsdomstolen. Och man kan väl säga att arbetsdomstolen hade väl en lite annan ingångsvinkel än vad tingsrätten hade.
Mm, spännande.
Arbetsdomstolen menar då att man kan liksom inte dela in de här filerna i olika kategorier, utan man måste titta på varje fil individuellt. Och då fick ju den här omständigheten att man kunde ju bara återskapa 19 av de här filerna. Så att då var det ju bara 19 filer man de facto kunde titta på för att se om det var företagshemligheter eller inte.
Så väldigt begränsat helt enkelt.
Precis. Och när domstolen resonerade sina domskäl, så konstaterade de inledningsvis att information av administrativ karaktär vanligtvis inte har ett kommersiellt eller konkurrensmässigt värde. Och det innebär ju i praktiken att det kan inte anses vara en företagshemlighet, eftersom det inte innebär någon skada om de röjs.
Okej, så det var en helt annan ingångsvinkel helt enkelt.
Precis, och det resulterade faktiskt i att arbetsdomstolen menade att det var enbart 2 av de här 19 filerna som kunde innebära skada ur ett konkurrensmässigt perspektiv om de skulle avslöjas. Men det som bolaget föll på var att de hade inte visat på vilket sätt de kunde medföra skada för bolaget.
Så Arbetsdomstolen gjorde en helt annan bedömning kring den här informationen än vad tingsrätten gjorde. Det är ju ganska uppenbart faktiskt. Och man gick ju verkligen från en väldigt stor mängd filer. Vad var det? 1672. 400 trodde bolaget att det var företagshemligheter i. Man kunde återskapa 19 och sen hamnade vi på siffran 2 i slutändan.
Precis.
Så förarbetet blev väldigt, väldigt viktigt här.
Mm, så är det.
Vad tar vi med oss från detta då egentligen?
Nej, alltså det man kan ta med sig är ju att det blir tydligt att det är ganska mycket som ska till för att det ska anses vara företagshemligheter enligt lag. Och det blir också tydligt hur viktigt det är för en verksamhet att dokumentera, spara och säkra all information och händelseförlopp som i framtiden kan utgöra viktig bevisföring vid en rättslig process. Och man bör ju också säkerställa att man har system som gör att dokument inte kan försvinna hur som helst, utan att man kanske till exempel har säkerhetskopior eller liknande.
Ja, för det är klart, det har vi egentligen inte pratat om här, vilken stor skada det gjorde att hon de facto raderade de här uppgifterna. Även ifall de inte var företagshemligheter så skapade ju det givetvis mer arbete och kanske saker som man behöver göra om från bolagets sida för att informationen rent av har gått förlorad.
Precis.
Så förebyggande arbete är jätteviktigt helt enkelt.
Ja.
Är det någonting annat vi ska veta om det här fallet?
Inte just om det här fallet, men när det gäller i övrigt så är det ju bra att man funderar på hur känslig information hanteras i verksamheten. För att här kan vi ju se i det här fallet att det är väldigt svårt att få någonting att klassas som företagshemligheter. Och då kan det ju vara en god idé att istället ha till exempel sekretessklausuler i anställningsavtalen.
Ja, för det tar sikte på någonting annat. Det har en mycket bredare träffpunkt, eller hur?
Precis, där pratar man ju mer om alltså, konfidentiell information som sådan. Att det behöver liksom inte uppnå ett visst värde för att arbetstagaren ska vara förhindrad att sprida det helt enkelt.
Men likväl är det ju så att även ifall man då är duktig och proaktiv och plockar in sekretessklausuler i anställningsavtalen, så är det ju ändå så att när information sprids så sprids eller raderas för den delen, så skapar det en stor skada. Så det är ju viktigt att man är väldigt tydlig med arbetstagarna vad man förväntar sig baserat på den här sekretessklausulen. Det vill säga att vad betyder det att man ska vara tyst om vissa frågor, hur lång tid ska den vara göras gällande under anställningen, efter anställningen, men också att man är tydlig med vilken information som faktiskt anses klassas som konfidentiell. Så även ifall det träffar ett bredare mått av uppgifter än vad företagshemligheter gör, så måste man ju fortfarande kunna förmedla till arbetstagarna vad det är för någonting som man tycker man ska vara tyst om. Hur kan man göra det?
Nej, men det kan man ju till exempel göra genom att ha rutiner på plats som gör att om det är så att en stor del dokumentation börjar laddas ner på ett sätt som avviker från vad som normalt sett man brukar behöva göra för att utföra sina arbetsuppgifter, så kanske man ska ha liksom en liten varningsflagga om att det sker, och så kan man ta ett samtal med arbetstagaren om varför situationen har uppstått, för det kanske finns någon godtagbar förklaring till det. Men om det inte finns det, så får man ju fundera över vilka vidare åtgärder man bör vidta helt enkelt.
Man behöver ha ett varningssystem helt enkelt.
Precis.
Sen brukar vi rekommendera att man åtminstone överväger att förena en sekretessklausul med vite. Vad innebär det?
Det innebär att det ska utgå ett normerat skadestånd om arbetstagaren agerar i strid med sekretessklausulen.
Och vad är ett normerande skadestånd, Tove?
Det innebär att bolaget inte behöver visa vilken skada som har uppstått, utan bara det faktumet att man bryter mot sekretessklausulen gör att skadeståndet ska utgå. För att det man ska komma ihåg här är att det är väldigt svårt att visa vad för skada som bolaget har lidit av när viss information har nått allmänheten. För att det går inte att mäta vilka konsekvenser det kan ge. Och det har ju också syftet till att vara lite avskräckande för arbetstagarna. Till exempel om man bryter mot sekretessklausulen ska man betala till exempel 3 månadslöner. Att då kanske det är en arbetstagare som tänker en extra gång innan man går ut till allmänheten med någon viss information.
Så preventiv effekt.
Precis.
Men då måste man veta att det finns där i anställningsavtalet.
Ja.
Så då är vi tillbaka igen. Glöm inte att upplysa om att det finns där. Och storleken på vite, där har man ju konstaterat att upp till 6 månadslöner kan anses skäligt. Och då är det ju också så att då är det ju såklart kopplat till månadslönen så som den ser ut löpande genom anställningen. Man vill helst inte riskera att vitet anses oskäligt så att man plockar bort det i en bedömning i efterhand. För då står man där.
Och det man också ska komma ihåg är att från arbetstagarens perspektiv så är ju en vitesklausul väldigt betungande. Så att om man väljer att inkludera det så bör man när man ingår anställningsavtalet verkligen förklara vad den innebär och vad man har för syfte med den. För annars är ju risken att arbetstagaren kanske tackar nej till jobbet för att den tycker att nej, men det här känns inte bra.
Och nu hamnar vi ju en lång diskussion här om sekretessklausuler, men man ska ju inte nog understryka att det är väldigt bra med en sekretessklausul, för har man inte någon sekretessklausul så är ju då bolaget i princip enbart skyddad av lagen om företagshemligheter när anställningen har upphört. Och baserat på utgången i det här målet som du nu berättade om, så kan vi bara konstatera att det ställs väldigt, väldigt höga krav för att den ska vara tillämplig. Och också kan det vara svårt att få framgång med den här talan, och det kan vara både kostsamt och absolut monetärt, men också ur ett arbetsinsatsperspektiv att få igenom någonting i domstolen. Så det är bra att se över vilka skydd man har avseende känslig information som kopplas till verksamheten.
Precis.
Tusen tack Tove, mycket spännande.
Tack själv.
Dagens gädda. Det ställs höga krav i företagshemlighetslagen för att någonting ska anses vara en företagshemlighet. Och det är både osäkert och kostsamt att föra en process om det. Så säkra därför alltid upp bolagets känsliga information genom sekretessåtaganden. Och glöm inte att prata med arbetstagarna om vad ett sådant åtagande faktiskt innebär.